Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå och hjärtligt välkommen till Vetenskapspodden Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och den här gången har jag träffat Elisabeth von Essen som är doktor i miljöpsykologi vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU som betyder Sveriges lantbruksuniversitet. Elisabeth hon forskar bland annat på hur tidiga upplevelser av måltider skapar matminnen. Ett av mina tydligaste matminnen hemifrån är när hela familjen brukade dricka te och äta färdigberedda mackor framför nyheterna på kvällen. Så får jag en kopp te idag framför tvn och dessutom en ostmacka med en röd liten paprikaskiva på toppen så infinner sig det stora lugnet. I den situationen är jag svår att få i gungning. Förmodligen har du som lyssnare liknande matminnen. Elisabeth von Essen har undersökt hur matminnen inte bara påverkar oss senare i livet utan även kan hjälpa oss att förstå oss själva och utvecklas som människor i vuxen ålder. Låter det konstigt? Lyssna så ska du få se att det är klart som korvspad. Trevlig lyssning! Ja, då är vi igång. Välkommen till forskaren och jag, Elisabeth von Essen.
Tack så mycket.
Du, jag kan inte låta bli. Jag tycker att det är lite skojigt med tanke på vad du, ditt forskningsfält så att du heter von Essen. Det betyder ju, Essen betyder ju äta på tyska.
Ja, det gör det.
Är det någon annan som har uppmärksammat den?
Nej, det är faktiskt inte så många som har gjort. Men jag har själv tänkt på det faktiskt.
Ja, ja, det här var en parentes. Jag ska säga att vi befinner oss i Alnarp som ligger utanför Lomma i närmare Åkarp i Skåne där Sveriges lantbruksuniversitet har stora delar av sin verksamhet. Mm. Finns i Uppsala också.
Ja, och finns Skara också.
I Skara också.
Och Umeå. Mm. Mm.
Och det är ju fantastiskt vackert här. Det är som att befinna sig i en Vivaldi fyra årstider stycke med hösten och du sitter dessutom i någonting som heter slottet
ja,
här.
Det är förmånen att få sitta i slottet.
Mm. Ja, ja det, då har man kommit upp sig.
Nej, det handlar nog inte om det utan det handlar om fin arbetsmiljö.
Ja. Mm. Någon kollega sa till dig att det var en blandning av amerikansk internatskola och Hogwarts.
Så, kanske man kan säga.
Något sånt, ja. Det tycker jag i alla fall. Du, nu ska vi prata om din forskning här och du har ju forskat mycket om hur tidiga upplevelser av måltider och matrelaterade händelser skapar så kallade matminnen. Matminnen är ett härligt ord tycker jag. Två bra grejer, mat och minnen. Och hur de här minnena påverkar hur vi förhåller oss till mat senare i livet.
Mm.
Först skulle jag bara vilja veta, har du själv några tydliga, bra eller dåliga matminnen från din barndom?
Det är klart, jag tror att alla människor har både och faktiskt. Jag har väldigt tydliga minnen kring att sitta ner och äta och att vi åt speciell typ av mat. Min pappa åt lingon väldigt mycket, så lingon var någonting som vi åt mycket när jag var liten.
Ja. Så för lingon för dig är associerat med någon slags trygghet då kanske, eller?
Ja, det kan man säga. Men jag har mycket mer grönsaker som det som jag känner är positivt.
Aha.
Jag åt mycket grönsaker när jag var liten. Och en sån liten rolig historia det var att vi ibland var iväg och åt tillsammans med familjen i Vaxholm. Och då hade de garnerat all mat med grönsaker, med gurka och sallad och så. Och jag åt alltid upp all garnering.
Mm.
Så det är ett sånt matminne jag har.
Men har det här, tror du, om du bara ska gissa, har det här påverkat dig på din syn på ditt förhållande till grönsaker
ja,
idag?
Ja, jag äter mycket grönsaker idag.
Mm.
Ja, äter nästan mest grönsaker.
Mm. För annars som förälder som jag är, och det är ju mycket det att man ska truga i barnen grönsaker, och att man ska, det är viktigt, man tycker att det är viktigt att just det ska, att de ska äta upp det.
Mm.
Kan det vara kontraproduktivt att hålla på så där, tror du?
Jag tror aldrig att man ska tvinga i någon mat. Jag tror inte det. Att ger man maten för mycket uppmärksamhet, alltså, så tror jag att det kan skapa problem i sig.
Mm. Har du något minne kring mat från din barndom som är mindre bra, som har påverkat det kanske på ett negativt sätt?
Alltså jag har inga direkta sådana dåliga matminnen. Jag kan inte säga det.
Nej. Du har haft en vad beträffar mat, så har du haft en sorglös barndom.
Ja, det kan man, så kan man ju tolka det. Ja.
Men du, om man tar så här, kan du ge något exempel på vad ett positivt matminne kan vara för något som är vanligt, som ofta kommer upp som ett exempel i din forskning?
Det är att man har blivit lämnad hemma i matsituationer.
Vad negativt är det, eller?
Det är negativt.
Negativt, ja.
Ja,
negativt,
att man har blivit lämnad hemma i matsituationer. Att man inte, man blivit, fått komma hem på eftermiddagen själv och få göra sin egen mat. Att man aldrig har suttit ner tillsammans till exempel i familjen och ätit. Eller där man har varierat för mycket maten från och till. Alltså, ibland har man ätit vegetarisk mat och kanske ibland har man bytt diet och blir någonting helt annat. Alltså när det har blivit för mycket variation kring maten,
ja,
då har det skapat förvirring när det gäller mat. Det är sådana negativa matminnen.
För det här hör man ju ganska ofta, hur viktigt det är att man äter ihop, att man sätter sig ner och någon gång per dag och pratar och äter samtidigt. Men så är det alltså. Är det så att man, för att ha ett hälsosamt förhållande till måltidbarn, måste man då ha minst en sån träff per dag?
Ja, det kan jag inte svara på. Nej, alltså jag kan inte säga att det är så. Det är också upplevelsen hur det är för den enskilda personen.
Mm.
Alltså, det kan hända att man träffas två, alltså att man har måndagar som sin träffpunkt där man vet att, där man sitter ner och gör saker, då kanske det har betydelse. Och sen att man har mycket att göra de andra dagarna, så då kanske det inte blir samma sak. Eller att man gör saker kring helgerna som har betydelse, att man gör någon aktivitet kring mat på helgerna. För det är ju också så att vardagslivet idag gör ju att många är upptagna.
Mm.
Och det är ju inte för att ge personer skuld för att de inte hanterar sina matsituationer. Det är inte det handlar om.
Nej, för jag kan tänka mig att många tänker att de blir stressade av om det skulle vara så att man måste in i situationssäcken då sitta ner varje dag, även om inte jag tycker att det var så svårt, men att man kanske kan hitta egna sätt för att skapa en trygghet kring maten.
Precis, exakt. Vi gör det. Men också, den måste ju ha betydelse för de personerna som det handlar om. Men om man ser det, nu är det ju det här att min forskning handlar ju om att titta på fenomen. Så jag kan inte säga att det är orsakverkan för många personer. Jag kan säga att det här är ett fenomen som uppstår i de här situationerna.
Mm, just det.
Mm.
Men om jag tolkar dig rätt så verkar det mer handla om nästan ritualer eller kontinuitet, och att det är någonting man kan lita på. Är det så?
Ja, det handlar om ritualer. Det är ju det. Det handlar om hur vi delar upp rytmen på dagen till exempel. Det gör vi ju oftast efter matsituationer. Men också att det finns en kontinuitet. Det har ju visat sig att kontinuitet är faktiskt ganska bra. Det gör att folk känner sig trygga. Och vet de att det är på ett visst sätt, då behöver de inte hantera den situationen. Så att vet man till exempel att man kommer få middag när man kommer hem på dagen, så behöver man inte hantera den situationen. För vad händer om man kommer hem och så finns det ingen middag? Då måste ju, det här handlar ju om barn.
Mm.
Så att barn ska ju ha hela den här omsorgssituationen. Den ska vara hanterad av föräldrarna. Det ska de aldrig behöva tänka på.
Nej, nej. Det ska vara ett orosmoment mindre.
Där. Ja, precis. De ska ju få vara barn. Deras föräldrar ska vara deras omsorgsomgivning på något sätt.
Mm.
Där de aldrig behöver bekymra sig om det.
Nej. Jag tänker på det här mycket man påverkas av mattraditioner hemifrån när det kommer till föräldrar. Att man också påverkas, förutom att de ska se till så att det finns en infrastruktur kring maten då, mm. så har ju föräldrar också själva matvanor, att de blir någon slags role models och att man härmar dem. Till exempel så min mamma hade två rätter som hon bara inte åt värtshopp och bruna bröd med fläsk, och därför åt inte jag det, för att jag litade på henne, så tänkte hon som sa att det där äter jag inte, det kommer inte in. Men sen upptäckte jag ju senare nu att det är jättegott, och nu är det båda de här rätterna två av mina favoriträtter. Vi ser det lite så?
Absolut, så kan det absolut vara. Att man får ju sina matmönster av sina föräldrar.
Mm.
Det är ju det som det går ju, och det går ju i generationer. Så våra traditioner handlar egentligen om matmönster som går från en generation till nästa. Och när du blir vuxen och får välja själv, då kan ju du välja de saker du själv tycker är gott att äta. Och gör ju förmodligen det. Eller, och sen hitta nya vägar som kanske bygger lite på de här gamla matmönsterna. Men där du också lägger till någonting som är du och det du tycker.
Mm.
Så skapar du dina egna matmönster fortsättningsvis.
Just det.
Mat kan ju också bli ett försvar mot något. Eller sättet att hantera kan ju också bli ett försvar.
Hur menar du då?
Jo, att man använder det som för att kontrollera sin omvärld. Eller att man har känslor i sig som kanske inte man vill acceptera. Och då kan maten bli ett sätt att hantera det.
Mm.
Så det beror på vilken individ det handlar om. Men ofta så det finns ju någonting som heter ortorexia nervosa.
Mm. Vad är det?
Och det är inte en ätstörning. Men det är nästan en ätstörning. Det är det här fenomenet nu i samhället som handlar om att vi vill äta väldigt mycket ren mat. Vi äter inte mat som kommer med mycket pesticider i eller kemiska bekämpningsmedel eller så. Och vi vill ha det därför att vi vill att vår kropp ska vara hälsosam. Det är också kopplat till det här med att träna så mycket.
Mm, mm.
Alltså vi begränsar oss i vårt sätt att leva egentligen. Mm. Det är det handlar om.
En gång till, vad sa du att det hette och vad betyder det latinska?
Ortodoxia nevrosa.
Ortodoxia?
Ortodoxia nevrosa, det heter.
Vet du vad det betyder?
Det heter, jag tror att det bygger på renhet.
Mm.
Men det är ju samma fenomen kanske som, det är inte en ren ätstörning. Det är inte enligt DSM till exempel, där man säger att då ska den kategoriseras på ett visst sätt.
Mm.
Här är det mer ett UNS-perspektiv, det vill säga ospecificerat.
Nu säger du konstiga uttryck här. UNS?
Alltså ett ospecificerat ätstörningsproblematik kan man säga.
Mm.
Som handlar då om att man begränsar sitt ätande, fast det handlar inte om att man, som anorexi till exempel, att man inte äter alls.
Mm. I mina öron låter det här lite som en kusin till basilskräck nästan, fast på ett matmål, alltså att man har en obefogad rädsla för orenhet fast inom matvärlden, förstår du vad jag menar? Mm. Att man eller
ja, alltså det är mer kopplat till att man inte vill få i sig saker och ting. Ja, det kan vara, kan vara lite fast jag kan inte definiera det så, men din symbolik liksom blir. Mm.
Ja, men vad är det då som är för att man inte vill ha i sig dåliga saker? Mm. Det är ju bra, men i det här sammanhanget så handlar det om att det går till överdrift, och vad får det då för konsekvenser för individen, menar du?
Att man kontrollerar sin livssituation. Man släpper inte in olika typer av mat i sitt liv. Alltså man begränsar sitt ätande.
Mm.
Man kanske bara äter en viss typ av mat, till exempel.
Och vad får det för konsekvenser?
Ja, det kan ju få konsekvenser på näringsintag till exempel. Det kan vara att man inte äter vissa produkter, man kanske inte äter kött eller man äter inte andra typer av livsmedel som gör att man känner att man kan ha kontroll på situationen.
Mm. Och det här förekommer ofta då hos människor som också har den här träningsnarkomanin.
Ja, precis. Man har ibland har man sagt att det är bara träning, men ursprungsbegreppet handlar om ätande.
Mm.
Mm. Sättet att äta.
Mm.
Och det är också kopplat, man kan ju säga det här med ekologisk mat har ju, det är genom det som man har kunnat se att man föredrar för mycket mat som inte är odlat med kemiska bekämpningsmedel, så likställer man den ekologiska maten då med något som är rent.
Mm. Ja, just det. Jag tänkte vi ska komma till det snart angående din doktorsavhandling där. Mm. Så vi ska prata specifikt. Men bara ska dra oss kvar eller vara kvar lite här med matminnen. Ja, bara en fundering. Jag hade det här att man kan som liten föräta sig på någonting som man tyckte var jättegott eller är det kanske någon smakkombination som man fick som liten och sen så sitter den i sen hela livet. Vad finns det någon förklaring på varför det är så? För till exempel har jag själv när jag gick på gymnasiet så någon gång vid tillfället så fick först att vi skulle alltid äta selleri när vi gick ut och festa och drack whisky och det gick ju inte bra det där, så att sen dess kan jag inte äta selleri för det är helt, det är så kopplat till ett illamående helt enkelt så.
Mm.
Men jag tänker den här om man har ätit förätit sig på någonting eller man har en dålig association till vad som hände när man åt någonting speciellt, finns det en speciell terapi för att komma ut ur det?
Alltså får man negativa upplevelser av mat så kan ju det lika gärna handla om känslor som att man inte tycker att det är gott.
Ja, just det.
Ja. Alltså, och frågan vad som är det ena eller andra, det är svårt att säga.
Nej.
Men ofta så är ju de här det som man upplever som negativa händelser i barndomen eller när annars det sker, så handlar ju, så det är det hindrande för att man ska göra det fortsättningsvis också.
Mm.
Medan när någonting är positivt så är det ju det främjande. Mm. Då vill man ju göra mer av det. Men det här hindrar en. Det här blir en obehaglig situation som man kanske inte vill uppleva igen.
Ja, just det.
Och bara det då kommer man ihåg.
Ja. Du, nu tänkte jag att vi skulle gå vidare lite här.
Fast jag måste säga någonting om de här positiva.
Absolut! Bra! Det har jag glömt. Vi pratade om de positiva matminnen.
Ja.
Det är nästan, jag har glömt helt. Nu pratar vi om positiva matminnen.
Ja. Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tror att positiva matminnen, det vill säga att när man sitter ner och äter eller när man kan få vara med i köket och hacka lök eller diska eller planera mat eller bara liksom vara delaktig i matsituationer eller ha en familj som tycker att det är lagom viktigt med mat så det inte blir så där forcerat kring mat, så skapar ju det också fina matminnen som man kan ha med sig och som man kan använda sig av när man blir äldre och skapa egna matminnen kring. Jag hade någon som jag pratat med som hade en familj som där soppa var väldigt betydelsefull till exempel. Mm. Och där familjen bakade sitt eget bröd och där man åt det här tillsammans. Och för den personen var soppa väldigt betydelsefullt nu i livet. Därför att det blev någon sorts bro över till barndomen.
Mm.
Och så skapar man ju minnen.
Mm.
Alltså, och de här positiva minnena. Och sen omvärderar vi ju det när vi blir lite äldre. Och det blir till någonting annat. Men just det här att det är positivt från början.
Mm.
Vi kan också omvärdera negativa matminnen faktiskt. Om vi träffar någon eller någon annan har någonting som vi känner att vi kan relatera till på ett bra sätt. Så att det går att göra om dåliga matminnen också.
Ja. Men, och det här med positiva matminnen, jag tänker mig att det också inte kanske behöver ha att göra med själva ätandet utan mycket runt omkring, lika mycket innan och efter att man är med och hjälper laga maten.
Absolut.
Och att man kanske skojar lite så här, och att, för det märker man ju om det är en bra stämning, helt plötsligt så är maten borta.
Mm. Så det handlar egentligen inte om det är... Om vi äter fisk eller kött. Utan det handlar om atmosfären kring. Sen kan ju någon speciell maträtt kopplas till den här atmosfären. Och då, där är det som blir viktigt. Och då kanske vi äter det lite senare i livet. Som tack och kanske vissa äter eller någonting. Alltså den här fredagsmys som vissa har kring mat. Då kan det bli ett sånt här transporterat minne som vi kan använda oss sen. När vi kanske behöver... lite lugnade eller få lite positivitet.
Just det, det blir en sån positiv reglering. När man är vuxen sen och har lite jobbigt så tar man lite tacos på fredagen och sen får man lite trygghet.
Ja, eller liksom någon kan äta oliver om de tycker att det är gott. Liksom, om man ätit det tidigare i livet eller någonting annat.
Mm. Men vad skulle du, om det nu är någon som lyssnar på det här som har en familj eller oavsett om man har familj eller inte, så att man tycker att man får inte till det riktigt med sin relation till måltiderna. Vad har du för grundtips?
Som vuxen?
Som vuxen. Ja. Och tillsammans kanske med sina barn.
Jag tror att man ska göra allting svenskt lagom.
Ja.
Faktiskt. Jag tror att man... Man ska försöka göra matsituationerna trevliga. Det är det viktigaste. Även när man är vuxen. Och tycker man det är jobbigt, för vissa människor tycker det är jobbigt. Att planera och för mat, eller att alltid se till att det finns bra mat hemma på kvällen eller så.
Mm.
Så försök få veckorna att gå och så gör någonting på helgen som är trevligt tillsammans.
Mm.
Någon gång så att det blir trevligt.
Ja, just det. Bättre trevligt än en fantastiskt kreativa måltider.
Ja, precis.
Mm.
Exakt.
Så, man, jag vet ju en del som har dåligt samvete för att de inte får ha tillräcklig variation i sina måltider. Att man har 10 rätter som går runt. Och det kan ju verka lite tråkigt, men om jag tolkar dig så är det inte ett problem så länge man har det bra med de rätterna.
Ja, så länge att de innehåller, det är också så att mat måste ju innehålla någon bra näring.
Såklart.
Men det innebär ju inte att man är behöver extremt titta på att det innehåller mycket proteiner och mycket så. Men det ska ändå hålla. Men sen kan man ändå använda de här rätterna. Man kanske har 20 rätter man varierar mellan. Jag tror de flesta familjer har så.
Mm.
De gör ju inte nya maträtter varje kväll.
Nej, det är ju också lite som ett ilandsproblem att man bara har 20 rätter.
Ja.
Eller?
Ja. Alltså det är inte problemet, tror jag.
Den 30 januari 2015 så lade du fram en forskningsavhandling.
Ja.
Stämmer, som hade följande titel: Ekologisk mat och psykisk hälsa. Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande.
Mm.
Och där så menar du att unga människors förhållande till ekologisk mat kan beskrivas på två plan. Dels en existentiell nivå där det handlar om en önskan att knyta tätare band till naturen. Och dels en psykologisk nivå som handlar om identitet, värderingar och välbefinnande. Det här låter ju väldigt spännande, i mina öron i alla fall. Och det här skulle jag vilja veta mer om. Om vi tar den här existentiella nivån först. Kan du förklara, berätta lite om den, hur det är? Och det förhållandet.
Det handlar om att de använder maten för att skapa sin egen existens. Det vill säga att de testar olika saker. Det som vi alla gör i livet för att bli vuxna på något sätt. Fast här använder man maten till det. Och sin matrelation. Det vill säga det här som vi pratar om, matminnen. Det är en del av det. Man använder också maten som utmaning för att bli vuxen. Alltså man testar om man klarar sig eller inte genom att lära sig till exempel att laga mat på ett annat sätt än vad tidigare generationer har gjort.
Mm.
Man följer ett recept. Man väljer att gå andra vägar än vad föräldrarna har gjort.
Mm.
Äta till exempel vegetariskt fast de äter mest kött i familjen.
Ja, just det.
Ja. Alltså det handlar om en egen existens. Man skapar sin egen existens på något sätt.
Mm.
För att kunna fortsätta. Det är en utvecklingsfas.
Ja, just det. Men nu är det ju först ekologisk mat och psykisk hälsa. Det är det du utgår ifrån.
Ja.
Och sen handlar det om de här nivåerna. Så att det är inte vilken mat som helst. Nej. Utan det är den ekologiska maten.
Ja, just det. Jag använde det som var forskningsfältet från början, liksom att vi tittade på, eller jag tittade på ekologisk mat. Hur förhåller man sig till ekologiskt? Vad är det för fenomen för människor? Handlade det om.
Mm.
Att äta ekologisk mat, det är ju som att tillhöra en grupp.
Mm.
Ja. Och där man ser på världen på ett speciellt sätt.
Mm.
Och den världen kan innehålla både att man är en person som månar om världen, att månar om djuren, månar om andras hälsa, månar om hållbarhet. Alltså det blir det som blir identiteten.
Just det. På samma sätt som att man väljer att spela ett rockband så väljer man att äta ekologiskt för det är man vill ha den etiketten på sig.
Ja, och då blir det något sorts identitetsskapande som handlar om både hälsa och natur i det här fallet. Där man tar in båda komponenterna i det här. Och då kan man se att hälsa handlar om de här perspektiven. Att man själv vill fortsätta att leva. Att man vill vara frisk. Att man vill vara på ett speciellt sätt, psykologiskt sätt. Må bra, hålla livet ut och så. Mm. Handlar ju det här hälsoperspektivet om.
Mm.
Medan det andra perspektivet som handlar om natur och så, det handlar också om hälsa, fast det handlar om hälsa för andra varelser. Det handlar om hälsa för naturen och världen och jorden. Alltså det blir mycket större dimensioner. Mm. Så att det är från att gå från individperspektivet till den lite större perspektivet som handlar om allt det vi har gemensamt.
Mm.
Så därför så har ekologisk mat, alltså det spänner över en ganska stort område. Och tittar man på forskning så är det många som har tittat på vad det handlar om när det gäller de etiska perspektiven kring mat. Men det är också när jag har pratat med människor så är det här etiska perspektivet med. Men om man gräver lite längre ner så handlar det till syvende och sist om en oro för att inte kunna överleva faktiskt.
Överleva att människan som art eller som...
Nej, människan som människa.
Ja.
Även människa som, men jag tror inte man tänker på det som art betraktat. När det gäller naturen så pratar man mycket mer om art och naturens bevarande och hållbarhet och så. Mm. När det gäller om individen så är det mycket mer sitt eget perspektiv man tänker på.
En lite egoistiskt perspektiv kan man
ja,
säga.
Ja, lite mer egoistiskt. Men också som involverar familjen och de nära och kära. Alltså liksom de som finns runt omkring en, vänner och alltså det perspektivet. Alltså det handlar mer om hälsa där.
Mm. Och så, alltså inte bara ett miljövänligt perspektiv där man tänker på att ta hand om vår fina jord.
Jo, jag tror att det finns ju med det perspektivet i den andra delen. Ta hand om vår jord. Därför man känner också att ungar har väldigt mycket åsikter om det här med att de har ett ansvar för att ta hand om någonting som kommer sen.
Mm.
Ja. De är oroliga för att tidigare generationer inte har tänkt på den frågan. Och det här är ett sätt för dem att hantera den.
Ja, just det. Du skriver så här att unga vuxnas övergång till vegetarisk mat och ekologisk mat som en självterapeutisk process. Och sen använder du också uttrycket psykologisk blomstring. Det har med det här att göra.
Ja, att man kan bevara sig själv, alltså sin hälsa så, för att det handlar om resiliens.
Och vad betyder det?
Och resiliens handlar om hållbarhet.
Betyder resiliens?
Hållbarhet.
Det betyder det?
Ja.
Det betyder exakt det?
Ja, det betyder att man är hållbarhet och motståndskraft betyder det. Ja. Och att här använder man då maten för att skaffa sig motståndskraft mot det som eventuellt kommer hända i livet.
Ja, någon slags mental, alltså motståndskraft är också mental motståndskraft.
Ja, precis. Det kallas ju, finns ju psykologisk resiliens. Det finns ju olika typer. Alltså det här handlar om att man ska klara sig att fungera. Att man ska klara att kunna gå till jobbet, man ska klara liksom att leva ett ganska bra liv. Alltså fortsättningsvis att man kan hålla länge. Att man inte ska bli sjuk när man blir i en viss ålder. Alltså det är mycket sådana här funderingar som de unga vuxna har.
Ja, just det. Man rustar sig för framtiden.
Man rustar sig för framtiden.
Genom att se om sin lada och fylla den med rätt saker. Men nu pratar vi om unga vuxna här. Men jag tänker lite äldre. Nu vet jag att inte du, det är de du har tittat på. Jag tänker att många i så här min ålder kanske, medelålders, att de också har ett mer egoistiskt perspektiv än vad de tror eller säger, att man köper och äter ekologiskt mat för att man på något sätt vill ha ryggen fri, att man på något sätt gjorde vad man kunde för att få mota cancern i porten eller vad det nu kan vara för sjukdom, att man vet att jag har gjort vad jag kan för att ta hand om min kropp. Det är ju också någon slags rustning väl? Så det, eller?
Ja, det kan man väl säga att det är. Jag skulle inte vilja säga att det här är egoistiskt rent.
Nej.
Jag vill inte använda det ordet.
Egoistiskt behöver ju inte enligt mig vara något dåligt att man tänker på sig själv. Men...
Jo, men tänk på sig själv. Men egoism är ju också ett ord som om andra ska tolka det så kanske det får en annan klang, menar jag. Så jag menar att det här handlar mer om att klara sig eller mer om att ta hand om sig själv. Mån om sig själv, för det har vi väldigt lite av idag, tycker jag. Det ställs så mycket krav på alla, och framförallt på ungdomar idag, att de ska skapa sitt eget liv, att de ska liksom vara på topp hela tiden, alltså och det blir så splittrat och så. Det ställs mycket mindre krav på att vi bara ska vara, eller att vi ska kunna liksom fortsätta att leva och må bra.
Mm.
Och inte bli sjuka. Faktiskt.
Mm. Nu ser jag på ljudstapeln här att den går upp lite här. Du märkte att det var ett ämne som engagerade dig mycket. Det var bra. Det var bra.
Ja, och då kan man också använda kroppen till annat. Det vill säga det som vi pratade om förut, att man kan och maten framförallt kan man använda till att göra olika saker, som att utmana sig själv till exempel, genom att vara nyfiken på att göra rätter som inte är som receptet, utan Det kanske är en annan ingrediens.
Mm.
Det är ju så vi sen utvecklas och kanske får gör en egen matsituation. När vi
ja, just det. Det är ju spännande att tänka att man använder sig av mat för att lösa upp andra knutar om man tycker att man är feg på att testa nya grejer. Mm. Så kan man börja testa nya grejer i köket och upptäckte att det här gick bra. Och sen menar du, sen kanske jag vågar åka tågluffa. Eller vad det
kan precis, vara. Exakt. Sånt, ja. Man upptäcker att man har en kapacitet att klara av saker genom att testa via mat.
Mm.
Då vill jag koppla tillbaka till de här positiva matminnena. Det är då man kan använda dem. För det blir en sån här koppling till att det blir positivt. Man kan om man har positiva matminnen så kan maten bli någonting som man kan använda positivt för fortsatta utvecklingen.
Mm.
Men när man inte har positiva matminnen, då blir det en restriktion istället när man är. Och då kanske man utesluter maten och hela den här matsituationen när man blir äldre. Man kanske inte tycker det är roligt att bjuda hem folk på din middag. Man kanske inte tycker det är roligt att stå i köket och laga mat. Eller planera för mat. Eller vad nu alla matsituationer handlar om. Alltså så maten kanske utesluts ur livet.
Ja, just det. Då har man gått miste om någon slags plattform för att gå vidare på andra plan.
Ja, precis. Det har man. Och därför maten är en så stor del av samhället idag. Alltså vi pratar om kök som ska renoveras och vi lagar mat på olika sätt och tillhör grupper som gör och provar vi. Alltså det finns så mycket kring mat idag. Mm. Det här kulturella perspektivet. Så det är en stor del av livet som man då bara tar och lägger åt sidan. Och en stor del av samvaro med andra människor som man också lägger åt sidan. Mm. Så maten i sig kanske inte har så stor betydelse. Men hela det här relationella sammanhanget har ju det. Att liksom kanske man blir utesluten ur sammanhang eller grupper eller förlorar sin identitet. Alltså det finns mycket som har med det att göra.
Mm. Intressant. Tyckte vi knöt ihop säcken. Bra där. Jag skulle slutligen vilja fråga dig vad tycker du själv är en trevlig matsituation? När njuter du mest själv av en måltid? När kan du koppla av?
Alltså det roligaste jag vet det är när vi tillsammans gör mat. Faktiskt. När vi bestämmer tillsammans vi ska äta det här. Och sen så är det någon som handlar, det kan vara jag som handlar så. Men så är vi fler och framförallt med mina barn är jätteroligt. För då gör vi mat tillsammans i köket och då någon står för någon rätt och någon annan står för någon annan rätt och så sätter vi oss ner och äter tillsammans och liksom, då har vi skapat det här tillsammans.
Mm.
Det känns mest positivt för mig.
Ja, just det. Och då låter det som att det är inte bara att ni gör det tillsammans utan att ni kanske också har pratat om det lite innan, vad ska vi göra, att det finns en planeringsfas i också,
ja,
eller?
Precis. Ja, men det finns det är någon som kanske har någon idé och sen så kanske de andra hänger på den idén. Och det är ofta mat som vi har någon sorts relation till i någon form och så blir det ganska bra.
Ja, bra. Bra tips också, det ska jag ta till mig på något sätt. Berätta lite mer om mina matplaner och involvera andra i dem.
Mm.
Så, jag hade höga förväntningar på det här samtalet och jag tycker att det blev ännu bättre. Så det var väldigt intressant att prata med dig om mat och matminnen och annat. Hoppas du själv är nöjd med samtalet.
Ja, tack för trevligt att träffa dig också.
Ja, tack själv. Hej, hej.
Hej.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren idag var miljöpsykologen Elisabeth von Essen. Till sist ett ord på vägen. Hormonet grelin är känt för att stimulera aptiten. Halten av grelin i blodet är som lägst när magen är full och du är mätt. Forskare har upptäckt att hormonet också gör näsan känsligare för dofter. De har nämligen hittat mottagare för grelin i luktbulberna. Knippen av nervceller på hjärnans undersida som sänder sina utskott rakt ner i näshålan. Så man skulle kunna säga att hungern sitter i näsan. Så tänk på det nästa gång du ger dig ut på ett överlevnadsläger. Stoppar du lite bomull i näsan blir det lättare att härda ut. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.